Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Hoppas att du mår bra och att hösten är snäll mot dig. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker faktiskt att den här tiden på året, när vädret ofta är lite kärvt och mer utmanande, är den allra bästa för löpning. Aldrig blir man liksom lika påmind om elementens närvaro som nu. Och apropå det här med att röra på sig, så har ju Anders Hansen blivit något av en superambassadör för just vikten av regelbunden motion och dess inverkan på hjärnan. Överläkaren i psykiatri och författaren är idag en hett efterfrågad föreläsare och har också synts i många tv-program. Han är också aktuell med en helt ny bok, Depphjärnan, om varför vi mår så dåligt när vi ju har det så bra. Men låt oss vrida tillbaka tiden till december 2016. Anders Hansen hade då kommit ut med boken Hjärnstark och gästade Maratonpodden för att berätta om den och lära oss mer om hur vi kan motionera för att få en så bra effekt som möjligt på hjärnan. Varmt välkommen till Maratonpodden, Anders Hansen.
Tack.
Jätteroligt att ha dig här. Jag ska säga, precis som jag sa innan här, att när jag skrev på Maratonpoddens Facebook-sida att du skulle komma hit, så bara rasslade det till och folk var alldeles till sig.
Man säger, ja, det är jätteroligt att höra.
Du är jättepopulär och väldigt efterfrågad.
Ja, det har varit mycket uppmärksamhet kring boken och vansinnigt mycket föreläsningsförfrågningar, och det är skitkul såklart.
Det jag brukar göra som journalist, alltså kanske en gammal yrkesskada, jag brukar kasta mig över författarpresentationen som brukar finnas i böcker. Och så noterade jag ganska snabbt att du har dubbla examina. Alltså du är legitimerad läkare från Karolinska institutet och civilekonom från Handelshögskolan. Och så tänker jag då på den här boken som du har skrivit då, som handlar om vad träning kan göra med hjärnan. Och då tänker jag att den här supermänniskan som sitter här framför mig, han måste ju träna som en galning för att kunna ro i land det här. Alltså dubbla examina, och det är inga dåliga examina heller.
Nej, men det låter fruktansvärt ambitiöst, och det är det väl i och för sig. Men alltså, jag började läsa ekonomi efter gymnasiet. Och tyckte det var, saknade någonting i det på något vis när jag läste det. Och det var kul och intressant, men jag saknade den vetenskapliga biten. Och sen saknade den humanistiska aspekten av det. Så då bestämde jag mig till slut för att sadla om och bli doktor efter ett par år. Och då sökte jag till Karolinska och kom in där. Och då var jag nästan klar med Handels. Så då läste jag klart Handels då samtidigt som jag började på KI. Och sen så, för att finansiera studierna på Karolinska, så började jag faktiskt jobba som journalist. Och då skrev jag för Dagens Industri och Svenska Dagbladet bland annat om biotech och läkemedel och sådär. Och så småningom för Läkartidningen och en engelsk variant av Läkartidningen. Så det var liksom den vägen jag kom in på det här skrivarspåret lite grann.
Okej, så då har vi varit kollegor då, kan man säga.
Ja,
jag har jobbat på Svenska Dagbladet tidigare.
Jaha, det ser man. Ja. Jag jobbade på E24 som var deras ekonomi.
Ja, den gamla så. Näringslivssajten.
Precis, exakt.
Aha, spännande.
Ja.
Alltså, genom att röra på oss så blir vi bättre rustade att möta en värld som allt mindre liknar det vi är utvecklade för. Det här är ett direkt citat ur din bok. Och det är ju väldigt intressant. Du hade ju, jag såg en föreläsning som du har gjort. Och då, den får du gärna beskriva det här med om man tar ett dygn. Och hur stor del av dygnet som vi har levt som jägare ute på savannen.
Precis.
Och så vidare. Du får gärna berätta.
Ja, alltså, vår syn på fysisk aktivitet i dagens samhälle, det är att vi bagatelliserar det. Och varför gör vi det? Jag har verkligen funderat mycket på det. Och jag tror att anledningen är att vi behöver inte röra på oss. Det spelar ingen roll. Den enda anledningen till att någon springer idag, förutom att kuta fatt bussen kanske då, men det är liksom idrott och träning. Det finns ingen anledning. Men så har det inte varit under mänsklighetens, under vår utveckling. Och i det här evolutionära perspektivet så förstår man ganska mycket varför fysisk aktivitet är så bra. Om man tittar på oss människor och tänker att vi är 1 miljon år gamla som art, det är ungefär ett mått man brukar ha. Då har vi levt som jägare och samlare fram till för 10 000 år sedan på savannen. Och då gick vi liksom runt och plockade vår mat och fångade våra byten och så förflyttade vi oss. Vi var inte bofasta på en plats och vi brukade inte jorden. Och sen för 10 000 år sedan så blev vi jordbrukare. Och för 250 år sedan blev man industrialiserad då. Och nu så har vi då till slut, kan man säga, blivit digitaliserade. De här tidsrymderna är så långa så det är svårt att få en grepp om dem. 10 000 år är sjukt långt, 250 år är sjukt långt. Det här är liksom längre än vad man lever, så man kan inte få grepp om det. Och därför så tyckte jag att om man ser mänsklighetens historia då som ett dygn, så blir det mer förståeligt. Och då var vi jägare samlare från midnatt och fram till 23.40. Och sen så 23.40 så blev vi då jordbrukare. Så var vi det till 23.59.40, 20 sekunder i 12. Och då blev vi industrialiserade. Så, och tittar man på andra arter, hur de utvecklas under evolutionen, så ser man att evolutionen tar tid på sig innan arter förändras. Och samma sak gäller oss. Vi har inte förändrats på vare sig 10 eller 20 000 år. Och som jag skrev där någonstans i boken, att om man kunde åka tidsmaskin tillbaka 20 000 år i tiden, skulle man träffa människor som var som oss. De hade andra erfarenheter såklart och annat språk och klädde sig annorlunda, men de hade precis samma förutsättningar som oss och samma hjärnor som oss. Och det betyder att det liv vi är designade för, byggda för, det är ett liv som vi inte längre lever. Och i det perspektivet så fattar man varför det är så viktigt att röra på sig. För det har ju varit under 99,9% av vår utveckling. Det är bara nu den sista sekunderna som det inte har spelat någon roll. Och då tycker man så här, varför minns man bättre när man är fysiskt aktiv? Ja, då, det kan verka konstigt, men i ett evolutionellt perspektiv så förstår man det för att när människor har rört på sig så har de sett nya saker, upplevt nya saker. Sett nya miljöer, eller fångat byten, eller sprungit ifrån faror. Allt det här är förknippat med sånt som man måste komma ihåg.
Mm.
Och då lägger hjärnan i en extra minnesväxel. När man sitter ner så tänker, då uppfattar hjärnan det som att det händer inget nytt. Du är inte med om något nytt. Och därför minns man inte bättre. Så att de här mentala effekterna på hjärnan, de blir faktiskt sunt förnuft i ett evolutionärt perspektiv. Och det här evolutionära perspektivet som vi är byggda för, det förklarar väldigt mycket av mänsklig natur. Och det glömmer vi allt för ofta.
Mm. Men jag undrar då, om vi blickar väldigt långt framåt, om vi säger att vi blickar 10 000 år framåt, kommer det bli tvärtom då? Kommer det vara dåligt att röra på sig?
Det är en bra fråga. Alltså för att evolutionen ska förändra oss så ska vi ha något slags evolutionärt tryck då på att det ska vara en överlevnadsfördel att liksom börja röra på sig igen, eller en överlevnadsfördel och vara duktig på programmering. Jag menar, det är ju så de här egenskaperna selekteras fram genom evolutionen, och jag tror nästan det har upphört idag. I dagens samhälle. För nästan alla får ju barn. Liksom. Så jag tror inte vi kommer förändras så mycket mer kanske. Förutom den eventuella förändring vi gör av vår egen arvsmassa med hjälp av ny teknik. Då. För det kan ju mycket väl vara så att man med ny genetisk teknik börjar förändra människor. Det tror jag vore vansinne, men det skulle kunna hända.
Ja, just det. Och sen undrar jag också då, den här boken, jag menar, jag är ju en stark anhängare av den här boken eftersom jag själv älskar att röra på mig, men finns det någonting negativt med att röra på sig som man har sett?
Nej, jag faktiskt inte. Jag menar, man kan ju prata om träningsberoende då, och det är ju en del ortorexi, och att det skulle vara som någon slags hälsobomens baksida, och visst är det ett problem för en del personer och de som tränar mer av tvångsmässiga skäl än att må bra eller att de vill prestera eller att det är kul och sådär. Men det är en relativt liten grupp, och det stora problemet i samhället är inte att folk rör på sig för mycket, utan det är att folk rör på sig för lite. Så jag tycker ibland att farorna med det blir överdrivna, även om det för de personer som är drabbade naturligtvis är fullast allvar.
Mm. Ja, men jag har ju sett väldigt många debatter, och de personerna som lider av ortorexi känner ju sig förminskade när många påstår att deras besvär inte är att ta på allvar. Så visst kan det vara en negativ effekt, men jag tänker på hjärnan. Finns det någonting, eftersom din bok handlar ju om de positiva effekterna på hjärnan av träning, finns det något negativt?
Nej, det har man inte kunnat se.
Det man
man har misstänkt och gör fortfarande att kanske så är extrema prövningar, typ Ironman och den här typen av saker. Alltså när man håller på så länge, 10-12 timmar, kanske är det lite skadligt för hjärnan.
Ultralöpning också kanske. Multisport.
Och sanningen är att ingen vet. Varför tror man det? Om man har tittat på möss, så har man plockat, möss rör sig på sig olika mycket. Precis som människor rör på sig olika mycket. Och då så tog forskare och plockade ut de mössen som rörde på sig mest spontant. Och så lät man dem para sig. Så nästa generation gjorde man samma sak. Så på det här sättet så avlar man fram möss då. Som sprang 3-4 gånger så mycket som de gör normalt. Och de här kallar man för ultralöparmöss då. Och normalt så, djur som rör på sig mycket, de minns bättre. Och när man testar minnet på en mus så låter man dem gå i labyrinter. Och lära sig hitta på en liten, i en bassäng där de ska hitta en plattform. Och då visar det sig att de här mössen, ultralöparmössen inom citationstecken, de hade sämre minne. De presterade sämre på de här testerna. Och de hade också ökade nivåer av stresshormonet kortisol än vad möss har normalt. Så det verkar som att de var kroniskt stressade då. Gäller det för människor som också tränar så mycket? Det vet man inte. Men jag tycker ändå att budskapet man ska ta hem är att tränar man 3 gånger i veckan, 45 minuter per gång, då får man max effekt på hjärnan. Vill man hålla på mer än så, varsågod, kör. Men då behöver man inte göra det ur hjärnsynpunkt, så att säga, utan då gör man det av andra skäl.
Ja, men det är som man brukar säga, det fick jag lära mig ganska snabbt när jag började träna för maraton, att maratonträning är inte hälsosamt. Var någon som menar, just för att den träningsmängden som krävs för att man ska kunna genomföra ett maraton på ett bra sätt, kan man diskutera vad som är ett bra sätt då, men för att kanske inte bli skadad och så vidare, då krävs det kanske lite mer än den mängden som är optimal för hjärnan.
Ja, så är det kanske. Sen är det ju mycket andra aspekter som kommer in. Om man sätter upp ett konkret mål i form av maraton som man kör hårt inför, så presterar genom och för man det, och sen så kan man hålla vid. Det är många olika saker som spelar in liksom. Så de här frågorna är komplexa, men jag tror i alla fall ur hjärnsynpunkt att man inte behöver hålla på med sådana extrema prövningar om man inte känner för det.
Nej, man behöver inte känna sig tvingad i alla fall.
Nej, absolut inte, exakt.
Men du, hur kommer det sig då, om det är så bra för hjärnan att röra på sig, varför är det så många av oss som fastnar i soffan?
Ja, det tror jag också. Det förstår man också evolutionärt. Vi har haft ett underskott på kalorier under nästan hela vår utveckling. Och det är så vi är byggda. Och det är därför kaloririk mat smakar så gott. För att när våra förfäder sprang på kaloririk mat på savannen, då ska de känna att nu, det här är, jag vill ha allt. De ska ha suget och äta upp varenda litet sista sött bär eller vad det nu är. Därför att det finns ingen mat imorgon kanske, och då har någon annan tagit dem här. Så det är så evolutionen har byggt in den här mekanismen i oss, att kaloririk mat smakar gott. Det funkar kanon på savannen, och det funkar jättedåligt i en värld full av McDonald's. Så det är när man tar den mekanismen in i dagens samhälle, när kalorier är nästan gratis, det är då det blir problem. Och nu lever vi faktiskt i en värld där fler människor dör av att de äter för mycket, alltså av följder av övervikt och fetma, än att de äter av svält. Det är första gången i historien. Och det är med all säkerhet första gången i någon arts historia som situationen är så. Och sen så är det så att ens kaloribalans är inte bara beroende på hur mycket kalorier man sätter i sig, utan också hur mycket man gör av med. Så det är det som är förklaringen till den här inneboende driven vi har i oss. Att vi ska ta det lugnt, bränn inte kalorierna i onödan, ligg kvar och zappa vidare på Netflix. Det är därför det är så skönt. Men det är faktiskt så. Så det tror jag förklarar den här paradoxala i att det är så vansinnigt viktigt för hjärnan och kroppen att vi rör på oss. Men att samtidigt så har nästan alla, jag är definitivt sån i alla fall, den här inneboende liksom latmasken. Och att man måste kämpa för att emot de här krafterna liksom.
Ja, men det kan jag också relatera till. Man tänker ofta på det här att känslan efteråt, hur skönt det ska bli att få lägga sig i soffan efteråt. Man ser ju vilan som belöningen på något sätt. Ja, det är sällan jag ser själva passet som belöningen, konstigt nog. Det borde man göra.
Men
det
några är just gör ju det, men de flesta
några
gör inte.
Nej,
det.
Om vi pratar om den stora massan. Men om man då vill göra en insats för hjärnan, så har jag ju förstått då genom att läsa din bok att all träning är inte optimal. Min sambo till exempel, som älskar styrketräning, han blir lite besviken när han fick höra att men det som han ägnar sig åt, det är inte optimalt för hjärnan. Och inte yoga heller, utan man ska köra konditionssport, har jag förstått.
Ja, så är det faktiskt. Alltså, styrketräning, om man börjar med det, så har det effekt för hjärnan? Ja, det har det. Det har vissa effekter för hjärnan. Man kan inte så mycket om det. Det är inte så utforskat. Men det man vet är att det har inte lika stora effekter som konditionsträning, kort och gott. Det finns förmodligen vissa effekter på hjärnan av styrketräning som är unika. Vissa delar av minnet tycks förbättras av av styrketräning. Bland annat det man kallar för associativt minne, vilket är att föra ihop till exempel ansikte och namn, para ihop två saker. Det förstärks av styrketräning och det tycks inte förstärkas i samma utsträckning av konditionsträning. Och varför det är så vet man inte. Men summa summarum så är det viktigare för hjärnan att med konditionsträning än styrketräning. Och om man håller på med styrketräning så sa någon, men crossfit då? Då får man upp pulsen.
Ja,
det. Ja, det går lika bra. Det är liksom, man ska upp pulsen. Det är det som spelar roll. För det som händer då är att då får hjärnan mer blod. Och då drar man igång en massa mekanismer i hjärnan. När pulsen går upp som inte är igång annars. Mm. Så styrketräning som är pulshöjande, det är lika bra som konditionsträning. Och effekten av yoga på hjärnan kan inte jag särskilt mycket om. Det har definitivt effekt och även mindfulness har effekt på hjärnan. Men så mycket kan jag säga att de är inte lika omfattande som av konditionsträning. Och det säger sig egentligen själv i det här evolutionära perspektivet. Under våra förfäders livsstil, och det är så vi fortfarande utvecklade, så var det förmodligen inte så värdefullt att sitta och ha yoga eller mindfulnessövningar. Det fångar man liksom ingen mat på eller sprang ifrån några faror från.
Mm.
Och det är någon som frågade mig om man kunde liksom tänka sig till träning. Att man då skulle fundera på övningarna och liksom se i mentalt att man lyfter skrot och så ska man den vägen bli starkare eller bättre kondis. Det fanns någon som hade någon sån teori. Och det är naturligtvis kvacksalveri.
Det är lite långsökt.
Man fångar inget djur genom att tänka på att man fångar djuret. Man fångar djuret genom att hoppa upp i soffan och kuta efter det eller hoppa upp och så vidare. Liksom.
Men tänker de här studierna som du har gått igenom inför den här boken, är det studier som är gjorda i länder där yoga är väldigt stort eller är det framförallt, ja, kan du säga någonting om det? Jag tänker att, för jag menar, många som utövar yoga tycker ju att det är väldigt bra.
Ja, yoga också är säkert fantastiskt. Jag tror yoga har jättebra effekter på hjärnan, men jag kan inte dem i detalj.
Nej.
Studien i den här boken är gjorde över hela världen. Mm. Så problemet med forskning, när man ska försöka beskriva det eller popularisera forskning, det är att om man går in i en medicinsk databas, då kan man hitta stöd för vad som helst. Det publiceras en studie som är kopplad till hjärnan var fjärde minut.
Oj.
Året om. Ja, alltså det är helt ofattbar kunskapsexplosion. Men all den forskningen är inte bra. Och om man har gjort ett försök på 3 möss så säger inte det lika mycket som om man har följt 20 000 människor under flera decennier. Det säger sig självt. Så problemet om man ska skriva en sån här bok, det är att liksom plocka ut det som är gedigen forskning. Vad vet vi idag, 2016, om de här sakerna? Vad vet vi om vad träning har för effekter på hjärnan? Vad träning har för effekter på våra gener eller på åldrande eller annat? Och det är liksom, då får man plocka ut studier som är välgjorda och resultat som har upprepats gång på gång för att det ska vara solitt. Och det är mer än halva arbetet med en sån här bok faktiskt. Och verkligen plocka fram det som är solitt. Så annars är det så mycket av den mediala rapporteringen kring det här där man bara rycker ut ett resultat och drar för stora växlar på det.
Ja, det har vi ju sett. Mm. Inte minst i den branschen som du jobbar i förut då och jag jobbar i nu. I tidningsbranschen, att man gärna vill liksom rycka ut någonting. Och det var ju, och någonting som var på tapeten ganska nyligen, det var ju det här med, som du också nämner i boken, den här studien som handlar om vilken inverkan motion har på hjärnan, då speciellt en studie gjord på 60-åringar. Kan inte du berätta lite om den? Det tycker jag är jättehäftigt. Det här med att hjärnan är plastisk. Mm.
Ja, precis. Det har visat sig då att hjärnan är plastisk, föränderlig.
Just det.
Även högt upp i åldrarna. Att den är det hos barn förstår man ju, för barn lär sig ju en väldig massa. Men det har visat sig att den är det även hos äldre människor. Och det man har kunnat se då är att hur effektivt hjärnan arbetar som organ, det beror på hur nära dess olika delar, eller en viktig anledning till en viktig dimension där är hur nära dess olika delar är kopplade till varandra. Och det beror på att när jag ska skriva min anteckning eller när jag ska fundera på vad jag ska göra imorgon eller koka kaffe eller vad jag nu vill göra, då använder jag olika program i hjärnan. Det finns program för olika saker som vi gör, och i de här programmen så används olika delar av hjärnan. Och för att den ska då funka bra och för att vi ska kunna utföra saker bra, så krävs att hjärnans olika områden är nära kopplade till varandra. Och det har visat sig att fysisk aktivitet förstärker det här kopplingsmönstret i hjärnan.
Mm.
Så hjärnans olika områden blir bättre kopplade till varandra. Det kan låta märkligt, men det är precis så det är. Och hos äldre människor så blir det här kopplingsmönstret sämre och sämre i takt med att åren går. Och det är liksom ett sätt som hjärnan åldras genom. Och därför så fungerar tankemässiga processer lite sämre när man blir äldre. Då, som minne och koncentration och kreativitet och annat. Mm. Och då kan man motverka det genom att röra på sig. Då förstärker man den här kopplingsmönstret. Då gör man faktiskt hjärnan mer lik en ung människa. Och det låter paradoxalt. Man kan tycka att herregud, mental träning, det borde ju vara, och hjärngympa, det borde ju vara sudoku och korsord.
Ja, men precis.
Det är det som har låtit verka rimligt. Men det är inte så. Det har man sett i forskning gång på gång att sådana sudoku och korsord och annan hjärngympa har tyvärr inte så stor effekt.
Men om man tittar på den optimala träningen för äldre, för jag har ju läst att styrketräning ska vara fantastiskt för äldre just för att bromsa muskeltappet. Så vad kan du ge för generell rekommendation till äldre människor? För om de inte vill tappa muskler och se ut som brustna löv, men samtidigt då behålla hjärnan intakt så gott det går.
Ja, det är precis. Styrketräning är jätteviktigt framförallt för äldre för att behålla funktioner, och då är det liksom inte att biffa upp sig på ett gym, utan då är det för att kunna komma upp i soffan eller sängen eller behålla sin, vara självständiga så länge som möjligt och fungera utan att behöva en massa stöd i tillvaron. Så därför är styrketräning viktigt, och då är det styrketräning som är funktionella rörelser kopplat till det liksom, så att man ska funka. Sen är det också så att för äldre personer så är det vansinnigt viktigt för att bromsa hjärnans åldrande och minska risk för demens och annat. Och då ska man helst promenera. Eller kan man få upp pulsen lite så är det bra. Men allt räknas. Det är det som är så viktigt att säga. Varenda steg räknas. 5 minuter promenad är bättre än ingenting. Mm. Så man behöver verkligen inte komma upp i de här 45 minuters löpning för att få effekt. Gör man det får man full effekt. Men om man promenerar 5 minuter får man i alla fall något. Promenerar man 20 så är det bättre än 5. Springer man 10 minuter så är det bättre än att promenera 10 minuter. Och springer man 20 så är det ännu bättre. Så man måste se det här som en gradskillnad. Där allt är bättre än inget. Och att man ändå får väldigt mycket av en relativt liten insats.
Men om vi då, du nämnde ju här 45 minuter och så 3 gånger, vi har sagt det några gånger, om vi då ska uppehålla oss lite grann kring det här, om du då har ett optimalt träningsupplägg som man ska köra om man vill få så bra effekt som möjligt på hjärnan, hur ser det ut då?
3 gånger i veckan, 45 minuters löpning eller annan aktivitet som är lika intensiv.
Man ska cykling till exempel?
Cykla, simma, åka längdskidåkning, vad man nu gillar. Man ska väl sätta helst 40, man brukar säga 70% av maxpuls då. Men man ska bli svettig och anfådd. Helst 45 minuter, 3 gånger i veckan.
Ja.
Då har man gjort, gör man det, då har man i princip gjort allt man kan göra för sitt huvud skulle jag säga.
Och det ska pågå under, för all framtid då, gissar
jag? Ja, alltså man får... En del av de här effekterna är omedelbara, och det beror på att alltså, minne och koncentration och kreativitet och sånt blir bättre omedelbart efter att man är ute och springer en enstaka gång. Och det beror på att hjärnan får mer blod direkt av att man är fysiskt aktiv. Men många av de här effekterna tar lång tid på sig. Det bildas till exempel nya hjärnceller när man är fysiskt aktiv. Det gör det hos alla. Ja, det bildas nya hjärnceller hos alla människor, även i vuxen ålder, till och med hos 80-90-åringar.
Vet du vad jag fick höra förut, att det inte nybildas hjärnceller?
Ja, det är fel. Det trodde man fram till slutet på 90-talet.
Okej, hör ni det nu? Det är i alla fall, jag har inte hört att det är, men okej, spännande. Gud vad intressant.
Jag fick till och med lära mig i gymnasiet, kommer ihåg, att om du tar den hjärna man har när man är 18-19, den får man nöja sig med.
Exakt.
Ja. Och tar man en sup så försvinner 20 000 hjärnceller.
Och får man en smäll i huvudet så försvinner jättemånga.
Ja, och de kommer aldrig igen. Och sanningen är den att det försvinner nog så många om man tar en sup eller får en smäll, men det bildas nya celler hela livet, även i 80-90-årsåldern. Och nybildningstakten är viktig, väldigt viktig för att vi fungerar tankemässigt. Och den kan snabbas på, kanske till och med fördubblas om man är regelbundet fysiskt aktiv. Men det sker inte av en enstaka löprunda, utan innan en hjärncell bildas från liksom ax till limpa så är det 8, 10, 12 veckor. Och det är där, och likadant så det här kopplingsmönstret jag pratar om, att hjärnans olika områden blir närmare kopplade till varandra. Det är sånt som tar tid, månader eller år. Så det är det som gör att de här många effekterna på våra tankemässiga processer är sådana som vi får på sikt. Man får lite effekt direkt, men den som håller på regelbundet månad ut och månad in, det är då man verkligen märker skillnaden.
Mm. Sen undrar jag, det var faktiskt en lyssnare som hörde av sig, det här med högintensiv träning, om man verkligen tar i hjärnet, alltså maxintervaller, kan det vara skadligt för hjärnan eller är det bättre kanske?
Det är en jättebra fråga. Det man vet är att på kort sikt så presterar man faktiskt lite sämre på tankemässiga tester efter att man har tagit ut sig totalt.
Det låter rimligt i och för sig.
Ja,
på något sätt.
Precis, det gör ju det. Och vad beror det på? Det beror förmodligen på att hjärnan får lite mindre blod om man tar ut sig totalt. Om jag promenerar eller springer, då slår hjärtat snabbare och hårdare för att musklerna behöver mer blod då. Men det är inte bara musklerna som får mer blod, utan även hjärnan får mer blod. Och den får ungefär 20% mer blod, vilket är ganska mycket då. Men om man tar ut sig maximalt, som vid intervaller eller någonting, då måste musklerna ha så mycket blod för att kunna prestera absolut maximalt. Att då sjunker hjärnans blodflöde lite. Och det gör förmodligen att man presterar lite då, eller det är anledningen ska jag säga, att man presterar lite sämre på tankemässiga tester efter att man har tagit ut sig totalt. Så att tjurrusa inför en, innan en tenta eller viktig presentation på jobbet eller någonting sånt, det är ingen bra idé. Men det har nog alla känt ändå. Det är sunt förnuft liksom. På lång sikt så vet man att det är nyttigt för hjärnan att ta ut sig totalt. Och bland annat därför att en av de här viktiga tillväxtfaktorerna som det heter, som är ett protein som hjärnan gör åt sig själv, produktionen av det kommer igång framförallt vid riktigt intensiv träning. Så på lång sikt är det tveklöst bra för hjärnan att ta ut sig då.
Mm. Om vi då har hjärnan och hjärtat, det tycker jag är lite intressant. För att jag menar, vi är också intresserade av att hjärtat så fungerar bra. Finns det någon gång då de här positiva sakerna man kan göra för hjärnan är negativa för hjärtat? För jag tänker det här med att till exempel köra hjärnet, kan det, är det alltid bra? Eller, för nu har vi ju bara tittat på hjärnan.
Ja, det är jättebra. Det är en fråga. Jag kan inte komma på något negativt. Alltså, intervallträning har ju visat sig vara också oerhört viktigt för ens kondition. Det är ju... Det ger ju fruktansvärt mycket. Bara med ett par, 2-3 minuters intervaller, det visar sig vara lika effektivt som att springa i maklig takt i 2 timmar i konditionssynpunkt. Så det stärker hjärtat och förbättrar syreupptagningsförmågan och har en massa andra positiva effekter i de här intervallerna. Sen bygger allt det på att man måste vara frisk. Innan man kan ta ut sig så här så ska man naturligtvis vara hjärtfrisk. Det är en förutsättning. Mm. Så har man någon typ av historia av hjärtsjukdom eller infektion i kroppen eller något annat, då ska man ju naturligtvis inte ta ut sig. Men under den förutsättningen så kan jag inte tänka mig att det finns någon ting som där effekterna skulle gå åt dåliga olika håll, där det skulle ena vara bra för hjärtat och andra för hjärnan.
Mm. Sen en grej som jag funderar på när jag läste boken då, det är det här med om vi tar mat och om vi tar träning. Om man måste välja något av de två grejerna.
Solklart träning.
Är det så?
Så är det.
Ja, så för många säger ju att maten påverkar ju otroligt mycket.
Ja, och sanningen är den att maten påverkar nog mycket, men vi vet inte så mycket om det tyvärr. Det är ganska outforskat och det beror på, det har gjorts forskning, men tyvärr är inte de studierna så kvalitativa. Alltså, och det har presenterats resultat hejvilt som pekar på allt möjligt. Och det beror på att det är oerhört svårt att göra koststudier. Därför att man måste lotta människor till olika kost. De måste äta samma sak exakt varje dag. Man måste se till att de inte får i sig någonting annat och så vidare. Så de bra kostundersökningar som de har gjort bland annat på militärförläggningar. Så här, när man har haft folk som har bott på en och samma plats, så har de lottats till olika kost och så. Så det här är jättesvår forskning att göra. Och av någon anledning så har det blivit någonstans någon slags människor blir militanta när det gäller kosten. Att de har liksom starka åsikter och vill att det ska vara på det ena eller andra sättet. Och vad gäller kostens effekt på hjärnan så vet man inte så jättemycket om det än så länge. Det finns en del film, men det är väldigt... Det är väldigt preliminärt. Däremot så vet man med större utom något som helst tvivel att fysisk aktivitet är så viktigt.
Mm.
Så, men med det sagt, jag är ingen expert på kosteffekter på hjärnan, så jag vågar inte svara.
Men just det som jag nämnde i början då, det är att träning då, rörelse ska vi säga, för träning kan vara negativt laddat för många, är ju faktiskt ett mirakelmedel mot stress, ångest, depression och så vidare. Men kan det vara någon gång som man kanske ändå måste ta till medicinen för att det inte funkar? För nu låter det som att det är så otroligt.
Ja, nej, men så är det absolut. Om man tar antidepressiva till exempel då, så finns det ju solklart patientfall där man måste ha medicinering.
Mm.
Och, så att det är väldigt viktigt att det inte är antingen eller. Och min mission i det här, det man måste kalla det för, har liksom inte varit att klanka ner på läkemedel, utan jag vill lyfta fram någonting som får alldeles för lite uppmärksamhet. Att läkemedel får uppmärksamhet, det är inte det minsta orolig för det finns det så många miljarder anledningar för. Och läkemedel är bra, för vissa patienter så är det helt livsavgörande. Det gäller för depression och det gäller för ADHD, det gäller för många andra. Men jag tror att det är något som är lite snedvridet när vi har som idag då närmare 1 miljon svenskar som äter antidepressiva. Fick jag en uppgift om. Jag vet inte om det stämmer, men den kom från tillfälligt håll. Och i USA så är det 15% av alla barn som har ADHD som får medicin. Alltså 15% av alla barn får ADHD-medicin. Och det är något som är konstigt om man då ska ge det liksom vräka ut mediciner i samhället. Jag tror att vi lever i en tid som är väldigt psykiatriserad och där vi ska slänga diagnoser på varenda litet psykiskt besvär.
Mm.
Och sen ska helst allt behandlas med en medicin. Mm. Det är så lockande att det ska finnas en tablett som är lösning på allt. Det är liksom ett sätt att bypassa allt, men livsstilen spelar mycket, mycket större roll än vi tror, och då är då fysisk aktivitet, det är inte det enda i livsstilen som spelar roll, men det är en större komponent än nästan alla tror.
Mm. Men det som förvånar mig lite grann, det är det här att det är inget konstigt att läkemedelsbranschen har väldigt mycket resurser för att bedriva forskning som till fördel för dem.
Mm.
Men jag tänker också träningsbranschen har ju enorma resurser. Det finns ju jättemånga stora företag. Borde inte de vara intresserade av att sponsra forskning som visar hur bra träning är, så att den delen får mer uppmärksamhet?
Jo, jag håller med dig. Ja. Och jag tycker också det var ett litet mysterium egentligen. Möjligtvis skulle Nike eller Adidas kunna göra liksom ett par dojer som var där som de marknadsförde som det här är liksom det optimala antidepressiva pillret eller något.
Ja.
Men de har inte gjort det. Och de måste ju rimligtvis ha tänkt i de här banorna. Så det är väl lite mer långsökt då.
Mm.
Men anledningen till den här okunskapen om det i samhället, att det är så att det faktiskt är lika antidepressivt och vara fysiskt aktiv som att ta medicin. Det har samma effekt vid mild och medelsvår depression. Att det är så många som inte känner till det beror på pengar. Det beror på att vi inte har funnit samma tryck att marknadsföra de rönen.
Mm.
Och så har vi den här inbyggda tankevurpan vi alla gör när vi associerar träning med fitnessindustrin, med liksom någon hälsobom och det är inget fel med det, men vi upplever inte det som medicinskt kopplat. Vi tänker, så där enkelt kan det väl inte vara.
Och sen kanske inte också enkelt, utan kanske tvärtom. Jag tänker just det här med att bara att man vet då någonstans i bakhuvudet att träning är positivt för min hälsa.
Mm.
Men det är också en väldigt stor tröskel. Det kanske skrämmer folk och man vill gärna inte ta till sig detta faktum. Det är enklare att ta medicin för
så,
många.
Ja, så är det ju. Bara ordet träning får ju en massa människor att stänga av.
Ja.
Så man får använda något annat. Ett bra konkret exempel är, det var en narkosläkare som berättade att på intensivvården, när patienterna kom in då på ett sjukhus i Stockholm, då finns det en motionscykel som de får cykla på. Och det här är patienter som är intensivvårdade, som svävar mellan liv och död och som är medvetslösa. Och den här motionscykeln, den består av ett par pedaler som patientens ben sätts fast i. Patienten är alltså medvetslös. Och så trampar pedalerna runt och så åker liksom benen med passivt. Men musklerna jobbar ju ändå lite grann. Då visar det sig att de här patienterna som får den här behandlingen, de får mindre proppar i benen. Och proppar i benen kan vara livsfarligt om man ligger länge. De kan i värsta fall flytta sig till lungorna och så. De får bättre cirkulation i benen, mindre bensår. Men de får också en massa andra positiva egenskaper av den här cyklingen då. En sån här cykel kostar 35 000 kronor. Och det är mycket pengar såklart. Men en dygn på en intensivvårdsavdelning kostar 50 000 kronor. Och som han sa, den här narkosläkaren, hade det varit en medicin som hade kunnat ge samma effekt, då hade i princip alla som låg på intensiven fått den här behandlingen. Då hade man betalt 35 000 kronor per patient till den.
Mm.
Och nu så blir det liksom en tveksamhet, för att nu säger man att ja, det är ju praktiken är bara en motionscykel. Hur skulle det kunna spela roll? Den här inbyggda tankevurpan att det kan inte vara så enkelt, den finns överallt i samhället. Och det faktum är att det är så enkelt. I den här eran vi lever av en massa falska hälsoclaims, så är det verkligen så här enkelt. Det här är lösningen på nästan allting.
Jag tänker också, beroende det på den man träffar i vården, det är ju läkaren då, till slut. Och hänger inte mycket på hur läkaren själv lever. Jag menar, jag utgår från att du är sportig, du springer, du tränar.
Mm.
Och du har ju ingenting emot att förmedla att träning är positivt. Men det kanske finns andra läkare som inte rör på sig överhuvudtaget. Varför ska de rekommendera fysisk träning i sådana fall?
Ja, alltså att en läkare ska ju inte utgå från vad han eller hon lever själv
i den bästa av världar.
Nej, men om man är läkare och röker, så kan man ju inte säga åt sina patienter att börja röka, för att så du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar.
Så man är ju på något sätt skyldig att plocka fram den bästa behandlingen och rekommendera den. Anledningen till att för många inte kommunicerar om det här, det är ju att de inte känner till det.
Är det så,
ja,
alltså?
Absolut.
Bland läkarkåren också alltså?
Tyvärr, många kollegor är jätteintresserade av det här och jätteduktiga. Men många har inte koll på det. Jag satt och funderade på hur det var när jag gick läkarlinjen. Och jag minns att vi hade 2 timmars lektion totalt på 5,5 år om fysisk aktivitet.
Oj.
det var liksom that's it på 5,5 år. Och hur många timmar som vi ägnade åt att studera läkemedel där, det handlar ju om månader eller år då. Så det blir, och återigen, farmaka, psykofarmaka, det är inget fel i det. Det är bra, det är nyttigt, det behövs. Men det blir en snedvridning när vi bagatelliserar såna här livsstilsfaktorer som i slutändan visar sig vara så viktiga.
Men jag tycker, men jag läste några case som du, några fall som du beskriver i boken. Till exempel en 40-årig kvinna som kom till dig, hon var paralyserad av trötthet. Och hon visade sig att hon led av en depression, hon vägrade ta antidepressiv medicin. Och hon frågade om man kan göra någonting annat istället.
Mm,
är det så att det är en trend att folk i högre utsträckning efterfrågar annan behandling än just medicin? Kan du se det?
Nej, det kan jag inte se. Faktiskt, en del efterfrågar det. Men om det är fler som gör det nu än 5 år sedan, det kan jag inte säga. Men det finns ju många människor som söker hjälp då för depressioner och framförallt ångest. Och som inte vill ta medicin av någon anledning. Och det kan vara att de har haft anhöriga som har haft dåliga erfarenheter eller de har fått biverkningar själva. Eller bara att de inte vill liksom. Och det måste man respektera. Och då frågar de alltid, vad kan jag göra istället? Vad finns det mer som har effekt? Och då har de ofta förslag på saker. Och det kan vara hälsokostpreparat och sådär. Och då säger det som har bevisad effekt är psykoterapi. Alltså framförallt KBT. Och det känner nästan alla till. Och sen så säger jag att det är konditionsträning. Och det känner nästan ingen till. Så det här är liksom, det finns en utbredd okunskap. Och då reagerar alla på samma sätt. Men nu skulle det kunna vara viktigt? Springa, det är väl bara något man gör om man är sportfåne. Liksom.
Och utseende fixerad.
Och vi slimmar midjan till beachen. Mm. Den reaktionen lever kvar i så många. Och sen när man då förklarar det här för dem, om man tar sig tid att göra det. Och att det här, du ska se det här handlar inte om sportig. Det här handlar, eller prestera tidigare, utan det här handlar om att det är en medicin för kroppen liksom. Och för hjärnan. Det är en antidepressiv behandling i sig. Börja gå 10 minuter runt kvarteret och sen öka det hela successivt. När de då gör det, och en del gör faktiskt det, och mår naturligtvis mycket bättre, då märker de att det finns ett eget värde i att de har åstadkommit det själva. Det är liksom de själva som har tagit sin situation och ryckt upp sig snarare än att de har tagit en tablett. Och det blir ett extra värde för en del människor. Då.
Och en väldigt intressant sak som du också beskriver i boken, det är ju det här tillståndet när man är så att säga friskförklarad från depressionen, att man befinner sig på väldigt skör is då och risken för återfall är väldigt stor. Och då beskriver du också hur träning, eller rörelse då, fysisk aktivitet ska vi säga istället, hur det påverkar.
Precis, och det vet man det statistiskt, att när människor återhämtar sig från depressioner så är isen tunnare under fötterna än de tror. Risken för återfall är väldigt stor i början. Det är samma sätt när man har studerat tusentals personer. Det känns normalt, de upplever det som att allt är som vanligt, men det är inte riktigt som vanligt. De är mycket mer sköra. Och det man har kunnat se i stora studier är att om folk är regelbundet fysiskt aktiva, så är det lika effektivt som antidepressiva för att behandla depressionen. Men det ger ett ännu större skydd än antidepressiva vad gäller att falla tillbaka mot en ny depression. Så har man haft flera depressioner och varit sådana episoder, så är det extra viktigt att röra på sig för att förebygga en ny.
En fundering som jag har, det här kanske inte så jättevanligt, men i min sfär där jag rör mig så jag tycker jag att det är ganska vanligt, och det är att människor kombinerar heltidsarbete, familjeliv och väldigt, väldigt krävande träning. Och initialt så mår man väldigt bra av den här träningen. Man känner sig odödlig och man klarar av Ironman och man sätter högre och högre mål. Och till slut så bara kraschar allting och man blir utbränd helt enkelt. Och hamnar i en depression. Då har ju träningen på ett sätt bidragit till att man har hamnat i den här depressionen. För att träningen har ju gått från någonting som har varit positivt till att bli någonting negativt. Och det är många som känner så ibland, att man har ingen lust att ge sig ut på det här passet och jag orkar inte helt enkelt. Har du några tips där? Hur kan man göra för att inte hamna i det här läget? För det är ju lite trist om det blir så att man bara lägger ner och sen så tränar de inte mer för att de inte orkar.
Jag håller med dig, och jag menar, jag förstår alla som har liksom ett fullmatat livspussel då, och så kommer någon att säga att du ska träna också regelbundet, så bara, jag får inte in en grej till. Jag har 100% förståelse för att det kan bli nästan det som får bägaren att rinna över, men för det första så håll inte på så hårt, det behövs inte. Och lägg ner de här prestationskraven på en själv.
Att som du sa, allt räknas eller, ju.
Allt räknas och skala ner då liksom. Men gör någonting och kanske vara ute och springa 20 minuter tre gånger i veckan. Men det behövs inte presteras några långdistanslopp eller extrema tider. Jag har många kompisar som håller på så intensivt och de åker iväg på en massa de här grejerna. Och då gör man det för att det är kul och att man känner liksom, det här vill jag syssla med, det är min hobby. Då är det ju kanon. Men blir det liksom en tvångsmässighet och plikt i det på något vis, då är man helt fel ute. Då ska man skala ner det där. Men man ska göra någonting, för att annars så kommer det straffa sig. Och jag brukar alltid säga det, de som känner att de inte har tid att röra på sig, det är de som behöver det allra mest.
Ja, ja, absolut. Tveklöst. Annars får de ta sig tid att vara sjuka, som Paolo Roberto brukar skriva. Men du, en viktig sak som jag tog fasta på här när jag läste också, i och med att jag är nybliven mamma, eller hyfsat nybliven mamma i alla fall, det är ju det här vilken effekt motion har på barn. Mm. Det tycker jag var jättespännande. Du, bland annat så läste jag här om en studie i Finland. Och det var ju helt fantastiskt, det här med att barn som är då, ja, man tittade på barn, och får rätta mig om jag har fel, men de som var extra aktiva reagerade nästan inte alls på stress.
Exakt så var det. Precis. Och i den här undersökningen i Finland då, så tittade man på drygt 300 barn, tror jag. Det var ett stort antal. Och så fick de göra stresstester. Och det bestod i att räkna under tidspress bland annat, och hålla presentationer inför varandra. Och det tycker ju både barn och vuxna är stressande naturligtvis. Och så mätte man barnens kortisol, som är det viktigaste stresshormonet, för att se hur stressade de var. Det här var blodprover. Och då såg man att vissa barn reagerade väldigt starkt på de här testerna och blev stressade av räkningen eller presentationen, och andra reagerade knappt alls då. Så är det ju. Men när man låt de här barnen ha stegräknare på sig, då såg man att de barnen som inte reagerade starkt, de hade en sak gemensamt, och det var att de tog många steg per dag. Och det fanns en grupp barn som knappt reagerade med någon kortisolökning alls. De verkar nästan vara immuna mot stress. Och det var de barn som tog allra flest steg per dag.
Kortisol, det ska vi säga, det är det här dåliga hormonet, eller vad kan man, så att folk fattar vad det är?
Alltså, kortisol är ett hormon som görs av binjurarna och som är viktigt för att vi ska kunna fungera. Det gör att vi, om vi inte har kortisol, då kommer vi bli helt apatiska och inte kunna fungera alls. Problemet är att vårt stresssystem i kroppen, som slutar med att kortisolnivåerna går upp, det är mer utvecklat under evolutionen för att vi ska möta akuta faror. Så liksom om våra förfäder har gått runt på savannen och sett ett lejon, då stiger kortisolnivåerna och det får hjärtat att slå snabbare och hårdare, därför att vi måste göra något åt det här lejonet. Vi måste kuta därifrån eller ta upp kampen, alltså fight or flight som man säger. Mm. Och sen efter en sån situation, då sjunker kortisol. För man står inte kvar och funderar vad man ska göra med det här lejonet i 3 dagar. Man gör något här och nu. Och sen är den här situationen över då. Men samma system är aktivt i oss idag när vi stressas av dagishämtningar då, eller deadlines eller vad det nu kan vara. Och det gör att man går runt med förhöjda kortisolnivåer under lång tid. De är inte lika höga som de var när vi såg ett lejon, men de är förhöjda och de är det vecka ut och vecka in. Och det är destruktivt för hjärnan. Det bryter bland annat ner minnescentrat, som blir faktiskt mindre. Och det gör att människor som stressar mycket har ofta sämre minne under sådana perioder. Det kommer tillbaka sen efteråt. Men kortisol är inget hormon som någon som har byggts in som en liksom ironi för att förstöra för oss eller för att jävlas, utan det är vi byggda. Kortisol är viktigt för att vi ska fungera, men det här systemet blir, det är inte designat, skulle man kunna säga, eller utvecklat för den värld vi lever i. Det blir fel när vi går runt och stressas hela tiden. Det är vi inte byggda för.
Nej. Jag tänker på anledningen till att du skrev den här boken, anledningen till att du intresserar dig för det här, för du har tidigare skrivit en bok också som handlar om motion på recept, om jag inte har helt fel.
Ja, den heter Hälsa på recept, och den handlar om också fysisk aktivitet, hur det påverkar en massa olika delar av kroppen, hur det påverkar risk för sjukdomar, men också åldrande och ens gener, och en del av den var hjärnan.
Men vad är bakgrunden till att du brinner så mycket för just det här?
Bakgrunden till det var att jag har följt med medicinsk forskning länge och i 15 års tid, och var van vid att följa de här stora studierna. Jag var van vid att bedöma forskning. Och så såg jag för kanske 5-10 år sedan hur det publicerades än den ena, än den andra studien som visade hur sanslöst viktigt det var att vara fysiskt aktiv då. Både för hjärnan, men också för kroppen och för åldrande och för risk för sjukdomar. Och då sa jag det till min kollega och kompis som heter Carl-Johan Sundberg, som är professor på KI. Hur kommer det sig att man så många missar det här? Att liksom rapporteringen om det här, det är i bästa fall en notis i hälsobilagan. Det här borde vara första sidestoff. Liksom. Hade det här varit en tablett, då hade alla uppmärksammat det. det var så paradoxalt att det skuffades undan för att det såg som något som man bagatelliserade därför man tänkte på fitnessindustrin och träning och så här. Folk missade det viktigaste vi kunde göra för vår hälsa. Och han tyckte samma sak. Och då sa vi det, men vi skriver en bok om det då, så får vi väl visa det här själva om ingen annan gör det. Och så presenterade vi den idén för Bonnier och så skrev vi den boken. Och så blev den väldigt väl mottagen. Och då så blev det ett naturligt steg att skriva en om hjärnan, i och med att det var utifrån mitt arbetsområde som psykiatriker.
Mm.
Men det jag brinner för är att förklara det här paradoxala i att vi är byggda för det här. Vi kommer inte att funka ordentligt om vi inte gör det här. Det finns ett väldigt, väldigt enkelt, det finns en enkel medicinsk mirakelkur som verkligen fungerar, och den är inte svårare än så här. Jag vill föra tillbaka det på något vis.
Men så, om jag ska ställa kanske en lite provokativ fråga då. Men tittar man på dig så ser du ut som hälsan själv. Du är lite rockstjärnutseende så där, du är solbränd.
Jag har varit på semester, ja. Därför jag har fått färg.
Ja, men du ser ju väldigt fräsch ut sådär. Liksom. Tänker man så här, jaha, så kommer han där och pratar om att vi ska inte associera till fitnessindustrin. Och så ser du ju själv ut som en liksom, fitnesstävlande nästan. Hur funkar det,
ja,
tycker du?
Jo, jag förstår vad du menar, men... Ja. Ja, för det första så håller jag inte på att tävla på någon hög nivå. Det gör jag inte. Jag är inte med, jag springer inga långlopp eller någonting sånt där. Sen rör jag på mig varje dag och gör någonting, men jag vill försöka lyfta ner det här från, få folk att associera åt något annat håll. Det är som min brorsa säger, använd inte ens ordet träning. Du tappar 70% av alla som lyssnar. De stänger av samma ord som du säger det. Så säg något annat, fysisk aktivitet. Och liksom när det har varit en fotografering ibland har de sagt att man ska fota för boken, att man ska vara på någon jumpaklä, liksom ombytt då, liksom ut och springa och sådär. Och i början tror jag vi gjorde det några gånger, men sen så bara, det här är ju helt fel. Jag vill inte alls presentera den här bilden.
Det är, då stärker du tesen om att det är liksom
tesen om det,
och då, utseende. Och
ja, precis. Så att det här skulle handla om viktnedgång eller magrutor liksom på något sätt. Så att, ja, jag vet inte om det var svar på frågan.
Nej, jag vet inte. Jag bara känner själv att jag reflekterar lite kring det där och tänker, den här podden heter ju Maratonpodden, och bara genom att den heter så sorterar jag ju bort väldigt många potentiella lyssnare som kanske skulle gilla innehållet också. Så det var lite så jag tänkte att vi har kanske lite gemensamt där, att man har på något vis någon slags förpackning som kanske stänger ut vissa.
Ja, jag menar, och det är otroligt kul att det är ett sånt megahälsointresse. Det är ju helt fantastiskt att så många är intresserade och att så många tränar på hög nivå. Så här, det är ju verkligen. Men ser man ur ett folkhälsoperspektiv så är det ju viktigare att få folk som inte rör på sig alls att röra på sig lite grann. Mm. Än att få dem som redan är frälsta att röra på sig ännu mer.
Mm.
Så därför har jag haft lite det perspektivet för ögonen, att försök vända det till dem som inte lyssnar på de här argumenten normalt då, liksom. För...
Men om vi säger så här då, många av dem som lyssnar har säkert någon släkting eller vän eller kollega liknande som inte gör någonting, som inte rör sig överhuvudtaget. Och som tycker att det här med fitness och allting, det är bara töntigt. Och det är det de associerar rörelse med. Har du något tips? Hur kan man få igång en helt inaktiv människa?
Jag tror ju att tipset är kunskap. Lär dig om de här grejerna. Sätter man sig in i de här sakerna, då blir det fullständigt självklart vad man ska göra. Och jag är usel motivationscoach själv. Jag skulle vara sämst att tänka bara. Så jag har liksom försökt hela tiden att bara presentera fakta. Så här ligger det till. Så här enkelt är det. Så bestämmer du själv vad du vill göra.
Läs boken helt enkelt.
Ja, precis. Eller lyssna på någon föreläsning om det. Eller läs artiklar om det. Men sätt dig in lite där. För då blir det fullständigt självklart. Alla andra, det är det enda råd jag kan ge. Men det brukar faktiskt vara förvånansvärt bra. Det har varit, den här hösten har varit helt sanslös, men efter att den kom ut, att det kommer fram folk på stan nästan varje dag och sagt att det har förändrat deras liv. Och det har varit folk som inte rör på sig annars, som säger att nu fattar jag för första gången, det handlar inte om att vara sportig, det handlar om att huvudet ska funka. Och det är ett argument som funkar, som verkligen klingar, slår an en sträng hos många. Ja. Och då sätter de igång och så gör de någonting och så skalar de upp det och springer lite grann. Och så märker de naturligtvis hur bra de mår. Och sen så är de, då har man en person som har förändrat sin livsstil.
Och en väldigt bra ambassadör för andra också. Precis,
ja. Som andra i sin omgivning har sett,
ja.
Må bättre och dessutom kanske gå ner i vikt och sånt som ändå bara är effektet på köpet.
Mm. För så ska vi knyta ihop den här säcken på något sätt, så är det ju så att det handlar inte om att ha en sportig livsstil, för det är ju någonting som man själv väljer att ha, att gå omkring i tights och köpa pulsklockor, utan det handlar om att röra på sig därför att hjärnan mår bra av det.
Precis.
Så enkelt är det.
Ja, så enkelt är det. Därför att vi har en kropp och framförallt en hjärna som är byggd för rörelse. Och jag har absolut inget emot någon megahälsoindustri, så är det inte. Och jag tycker det är fantastiskt att det är så många som tränar så hårt. Jag tycker det är skitkul man ser att mode influeras av fysisk aktivitet. Allt det här är hälsotecken.
Mm.
Det är verkligen det. Men för att nå grupper av människor som normalt inte gillar att röra på sig, och det är de man behöver nå allra mest, då tror jag det är bra att liksom lägga an det här kanske vetenskapliga perspektivet och förklara evolutionärt. Det handlar inte om att vara sportig, det handlar om att vi har kroppar och hjärnor som är byggda för det här.
Mm. Du skulle behöva lite mer förebilder, tror jag, som representerar den här människan som rör på sig utan att ha på sig tajt, så bara ute och tränar och pratar om det. De finns säkert någonstans där ute, men de kanske behöver bli fler.
De behöver fler.
Mm. Anders, det var superkul att ha dig här. Tiden rinner iväg. Vi hade kunnat prata hur länge som helst. Men ja, du ska iväg till en föreläsning, så du måste ju sticka snart.
Mm, ja. Så är det.
Tusen tack för att du kom
hit. Tack, och kul att komma hit.
Du har precis lyssnat på en repris från december 2016. Och om du prenumererar på Maratonpodden så kommer de senaste avsnitten att automatiskt poppa upp i din mobil. Och jag vill också slå ett slag för Maratonpoddens sprillans nya avdelning, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på dina frågor om träning av landets ledande experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga, då mejlar du in den till maratonpodden@gmail.com eller DMar till Maratonpoddens instakonto. Det var allt för den här gången. Sköt om dig, spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.